Ja, jag tänkte försöka återge en text som finns i Apostlagärningarna 16. Och vi var ju på resa för drygt ett halvår sedan, Margareta och jag, i Grekland och kom till Filippi. Och då tänker man ju vissa saker när man är där och så. Och så tar man bilder och försöka återberätta den här bibeltexten. Och Silas, de reste omkring. Timoteus och Lukas hängde på. De hamnade i Troas, och efter all spring tog Paulus och såg i en vrå. I drömmen så såg han en makedonisk man som hojta och vifta, och han skrek: kom över och hjälp oss så snabbt som du kan. Och han var klädd som en grek. Hela gänget fattade att Gud ville något. De gick ner till havet. Ett fartyg behövdes, det hade de förstått. Ett som klarade kravet. De seglade till Neapolis som hade en hamn. Paulus visade vägen som han var van. De kom till Filippi som var ställets namn och undrade över Guds plan. På lördagen gick de till platsen för bön. Den låg nära en flod. De berättade om Herren i den vackra miljön, och några personer förstod. Lydia kom till tro med hela sitt hus. De döptes redan allra första dagen. I flodens strömmande vatten och brus, sen bodde de hos Lydia i stan. Paulus predikade på Herrens uppdrag, och en slavflicka som var besatt sprang efter Paulus och ropade varje dag. Ja, hon var mycket svårt ansatt. Paulus drev ut slavflickans demon, och tjejen, hon blev alldeles fri, befriades och helades inifrån, och hon blev så frisk man kan bli. Men slavflickans herrar blev väldigt arga, för nu fick de ingen vinst. De sa att de Paulus och Silas måste sarga, som befriat den som var minst. De släpades till torget och dömdes på stört. Där fick de massor av vinande rapp. De kastades i fängelse och allt verkar kört som ett riktigt bottennapp. och Silas satt fast i en cell med fötter låsta i en stock. Vid midnatt prisade de Gud utan gnäll, och fångarna var nästan i chock. Då skakades platsen och låsen gick upp. Fångvaktan blev helt förskräckt. Paulus ropar, vi är kvar i din grupp. Du behöver inte vara knäckt. Fångvaktan frågar, hur kan jag bli frälst? Du ska tro på Jesus, min vän. Det här gäller faktiskt vem som helst. Omvänd dig, tro och bekänn. Jesus är Herre, han kan rädda ett liv. Fångvaktar familjen, kom till tro. Förvandlingen blev total och massiv. Hos Jesus fick han äntligen ro. Ja, hos Jesus fick han äntligen ro.
Ja, som vi märkte så leddes Paulus av Gud till Filippi. Och när vi kom till Filippi, då var vi lite förvånade över. Det ligger ju som i en dal och det är ganska höga berg runt omkring. Så det låg väldigt vackert, tyckte vi. Och i Apostlagärningarna 16:6-10 så ser vi hur de kom dit. De hade liksom lite planer på hur de skulle resa, men det vart inte som de hade tänkt. Det verkar som Gud ledde dem väldigt specifikt till just Filippi. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de blev hindrade av den heliga ande att förkunna ordet i Asien. Alltså Asien här är inte riktigt den stora världsdel vi har idag. Vi tänker oss mer sydvästra Turkiet. På den tiden alltså. Fanns en provins i det romerska riket. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien. Och det är liksom norra Turkiet. Det är upp mot Svarta havet. Där uppe låg Bitynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Och det här är ju västra Turkiet, nordvästra lite grann. En hamnstad. Troja är väldigt känt. Det är gamla Troja det här. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Makedonien, då talar vi om norra Grekland idag. Där fanns Filippi, Thessaloniki och Berea, tre församlingar dit Paulus kom i apostlagärningarna. Men den första stad han kommer till, som han upplever att han är direkt ledd till, det är Filippi. Och han hade ju en väldigt nära relation med den här församlingen. Och jag tänkte vi skulle titta lite på det. Hur var det? Han blev så speciellt ledd till just den här platsen. Och det bildades en församling där. Så här skriver han i Filipperbrevet 1:3-5. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. I alla mina böner och ber för er alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad att han som börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Jaha, de har liksom varit med Paulus i det här arbetet från allra första dagen och tills nu. Och Paulus kommer dit år 50 och vi är nu någonstans 61-62 när Paulus sitter i fängelse i Rom. Så det är alltså i alla fall 11-12 år han pratar om som de har hängt på där och de har varit som ett i arbetet för evangeliet. Man tänkte, hur har de gjort det? Har de liksom varit med på teamet eller vad har de gjort? Nej, de har stöttat honom, de har bett för honom. Regelbundet har de bett för honom och så har de samlat in pengar och så har de skickat de här pengarna till honom. Han har fått ekonomisk hjälp av Filipperna. Filipperbrevet 4:15-16. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid. Ni hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade en sån gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Och nästa stad som Paulus och hela teamet åker till då, det är Thessalonike. Och där var han max en månad, förstår vi, från apostlagärningarna. Innan det blir sådana problem att Paulus och Silas måste fly vidare. De flydde till Berea. Men under den här månaden har alltså den här församlingen kommit med någon sorts delegation för att visa stödet för aposteln Paulus. Och de har alltså skänkt pengar. Men gett honom både en och två gånger vad han behövde. Men när han lämnat Makedonien, ja, då kom han ner till södra Grekland. Till det som kallades Akaja. Där nere låg Korint. Och där var Paulus i 1,5 år. Och under den här tiden av 1,5 år. År 51-52. Så skickade den här församlingen regelbundet stöd till aposteln. Så här står det i andra Korinthierbrevet 11:9. Paulus skrivit i Korinterna. När jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last. För bröderna som kom från Makedonien försåg mig med det jag behövde. Jaha, så den här församlingen hade jättenära kontakt med aposteln också när han lämnat deras område. De har stått med honom i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och nu sitter Paulus fånge i Rom. Han har först suttit 2 år i Caesarea som är då i Israel, alltså i hamnstad Israel, norra delen. Där satt han i 2 år. Och sen kom den här fångtransporten till Rom, skeppsbrott på Medelhavet, hamnade på Malta. Sen kom de till Rom. Och Filippen har fått nys om att Paulus, han finns i Rom. Och de gör en insamling. Och de skickar iväg en person som hette Epafroditus med den här gåvan. Så här står det i Filipperbrevet 2:25-30. Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er. Min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen om att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han. För han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satt sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Så här har Epafroditus kommit. Han ser ut som han blivit sjuk på vägen. Han är uppe och dö. Men Herren var nådig mot honom och han överlevde. Han kanske hade en läkare, jag vad vet jag, men han överlevde, tack och lov. Och det verkar som han inte bara skulle komma med den här gåvan, utan han skulle nog också stanna kvar ett tag och hjälpa aposteln i det han behövde. Men Paulus tänkte, ja, men jag måste skicka tillbaks honom, för han är lite orolig för dem i Filippi. De har hört att han var sjuk och så vidare. Så han skickar honom och säger till honom, ta emot den här personen på ett jättebra sätt, med all glädje. Så förmodligen ska de inte säga, va, är du tillbaka redan? Du skulle ju stanna där och hjälpa till liksom. Ja, nej, ta emot honom med all glädje och visa uppskattning för sådana här personer som han. Han satt sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Det här är en jättefin kille, Epafroditus. Vi står om honom sen i fjärde kapitlet också faktiskt. Paulus och Filipperna led för Kristus. Alltså, att Paulus led för Kristus, det har vi väldigt klart för oss. Men också Filipperna fick lida för Kristus. De var förföljda i sin egen stad. Ungefär som muslimer som kommer till tro idag kan bli förföljda, kan kastas i fängelse, kan bli utslängda från sina familjer. Få höra, du är inte min son, du är inte min dotter, förrän den dag du kommer tillbaka som muslim. Det är ingen stor skillnad på hur det var på den tiden och hur det är idag. Så här står det i kapitel 1 av Filipperbrevet, vers 27-30. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Alltså, hur lever man på ett sätt som är värdigt det här evangeliet? Om ni skulle värdera Kristi evangelium, vad skulle ni sätta för värde på det? Det här är alltså Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Hur skulle ni värdera det här evangeliet? Och så tänker jag, oj då, ska vi leva värdigt det här evangeliet? Hur gör vi då? Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer eller besöker er eller inte. Och så räknar han upp saker som jag tror han lägger i det här med att vara, leva värdigt evangeliet. Låt mig få höra om er att ni står fasta i en och samma ande, samma sinne, och kämpar för tron på evangeliet, utan att låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, medan ni blir frälsta, och det av Gud. Och så kommer det här som man stavar på varje gång man läser. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Så de här församlingen i Filippi och Paulus, de delade samma lidanden, samma förföljelse. Det var en kamp de hade sett när Paulus var där. Vad hade de sett? De hade sett en apostel, Paulus och Silas, som blev dömda där mitt på torget. Så vart de piskade så att deras ryggar blev alldeles fulla av sår. Och när de var helt färdiga så slängde de in dem i fängelse och låste fast deras fötter i en stock. Det hade de sett. De hade också sett att Gud var med dem. Gjorde under. Det blev en jordbävning. Låsen gick upp. Fångvaktaren och hans familj kom till tro. Ja, det hände saker i början när den här församlingen grundades. Men det var vad de hade sett. Och nu hör att jag har. Vad har han för någonting? Ja, han sitter i fängelse, Paulus. Fjärde året är han inne på. Det är ni. Vi hörde om dem i Libyen som sitter där, att de är fortfarande kvar i fängelse och väntar på dom. Och det kan vara en dödsdom. 6 stycken konvertiter i Libyen. Ja, det här med att få nåden, att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Är detta en nåd att få lida för Kristus? Ja, Paulus såg det som en förmån, en nåd, en ynnest. Och Jesus sa att det var så. Kommer ni ihåg bergspredikan? Matteus 5, 10-12. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger att möjligt ont om er för min skull, för Jesu Kristi skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ja, Filipperna hade fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Saliga är ni, sa Jesus. Jag satt som rubrik på predikan glädjens hemlighet. Paulus och Filipperna skulle glädja sig i Herren. Ja, tänker man, de hade väl ett lätt liv. Det var väl ganska smidigt. De hade väl inga svårigheter i livet. Nej, så var det inte. De hade ett svårt liv. Filipperbrevet 4, 4-7. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Man tänker, ja, det var ju vackert det här, men det kan väl inte vara sant. Va? Det är väl inte så att Paulus förväntar sig att församlingen i Filippi alltid ska glädja sig i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Det här ordet glädje kommer i det här brevet gång på gång. Det finns 16 gånger i Filipperbrevet. Glädjen. Han menar det verkligen. Det är klart, om man har sin glädje i omständigheterna. Idag är det solsken, jag är jätteglad. Ja, idag regnar det värdelöst, jag är så ledsen. Idag gick det bra. Bra, jag är jätteglad. Ja, jag hade svårigheter idag, jag är så ledsen. Alltså, bygger man sin glädje på livets omständigheter, då kommer glädjen åka upp och så kommer den åka ner. Och så åker den upp och så åker den ner. Det är som jojo, vet ni, så här. Men Paulus säger, gläder alltid i Herren. Herren, som han har sagt i det andra kapitlet, Herren Jesus. Han som har fått ett namn som är över alla namn. Och alla knän som ska böjas i Jesu namn och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Här kan man glädja sig. Han är inte en del av de här omständigheterna. Kan man glädja sig i Herren fast man sitter i fängelse? Vad är man då glad för? Och Jesus sa, ni kan ju glädja er över att era namn är skrivna i himlen. Är du glad över det? Att du är frälst? Att du är Guds barn? Att ditt namn är skrivet i himlen? Du är på, alltså där man är skriven, det är där man hör hemma, va? Och vi är på väg hem. Där är våra namn skrivna. Det kan man glädjas över. Kan man glädjas över syndernas förlåtelse? Att Jesu Kristi blod rena från all synd, är det något att vara glad över? Kan man glädjas över att Gud bor i mig genom sin helige ande? Är det något att vara glad och tacksam över? Ja, om du börjar tänka på vad vi kan glädja oss över i Herren, då är det liksom nästan ingen slut på listan man kan glädja sig över. Den helige ande som bor i oss. Andens frukt, vad står det? Kärlek, glädje, frid. Okej, kärlek, glädje, frid. Oj, det här är ju jättebra. Så den helige ande verkar glädje i oss. Herren är nära. Hur nära är Jesus dig? Är han nära? Varje dag, eller hur, Miracle? Visst är det så? Varje dag är han nära. Livet är inte alltid lätt, eller hur? Men Jesus är nära. I andra kapitlet så säger Paulus att Gud är den som verkar i vår vilja. Det är rätt nära, va? Och i vår gärning. För att hans goda vilja ska ske. Han är jättenära. Han bor i oss. Herren är nära. Bekymra er inte för något. Jag tror jag läste fel. Vänta nu. Ja, det står så. Bekymra er inte för något. När bekymrar vi oss, vi människor? Alltså, när vi inte har koll på grejer, då är vi väldigt oroliga. När vi har järnkoll på det som händer, då tycker vi att det är helt okej. Men när vi inte har koll, då börjar vi oroa oss. Hur ska det gå? Men Paulus föreslår att vi ska överlåta oss åt Herren. Överlåta våra liv åt Herren. Så att han är vår Herre i alltihopa. Det som är bra och det vi tycker är tufft och det vi tycker är jättehäftigt. I första kapitlet så säger Paulus att han önskar att Gud ska bli förhärligad i hans kropp. Vare sig det sker genom liv eller genom död. Okej. Gud ska bli förhärligad. Ty att leva, säger han där, det är för mig Kristus. Att dö en vinning. Det är någonting jättebra, för då går vi ju till hem. Vi har våra namn skrivna i himlen. Det är bra att få lägga ner vandringsstaven och gå vidare till Jesus. Han hade överlåtit sitt liv till Herren. Vad säger han här? Jag bekymrar inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Ja, bön och åkallan och önskningar, det är lätt att relatera till. Tacksägelsen. Vi har överlåtit allt i Guds hand. Tack Gud, jag har ingen koll, men du har koll. Du är Herre i mitt liv. Du tar hand om allt, oavsett om jag sitter i fängelse. Och Paulus vet inte här om han blir dömd till döden eller om han blir frigiven. Det vet han inte när han skriver brevet. Men han är på den här sidan att han låter Gud få veta alla önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Tack Herre. Tack Gud att du har koll på mitt liv. Att mitt liv är i din hand. Och det finns ett löfte bakom det här om vi gläder oss alltid i Herren och bekymrar oss inte för något på det sättet att vi har överlåtit allt och vi kan be och tacka och sådär för allting. Och ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ja, det här är inte riktigt mänskligt. Man tittar på Paulus här. Du är nog lite skruvad, Paulus. Du är inte riktigt frisk här uppe i järnkontoret. Du sitter i fängelse nu, 4 år. Ja, men det här är Guds frid som övergår allt förstånd. Det är Gud som verkar och ger den här friden. Andens frukt, sa vi, kärlek, glädje, frid. Ja, men omständigheterna säger att du kan inte ha någon frid. Ja, men det här förstår du, det här övergår förståndet. Det här är någonting annat. Det är ingenting som har med mänskliga förståndet att göra. Det är Gud som verkar. Guds frid som övergår allt förstånd bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Glädjens hemlighet. Ja, det är inte så att vi ska ha vår glädje i omständigheterna. Vi ska ha vår glädje i Herren. Då kan vi vara glada. Då kan vi leva med glädje i våra liv över allt vi äger i Herren. Och så har vi ju Herren själv. Och frid. Om du skulle fråga människor här ute, skulle ni vilja ha frid i era liv? Skulle ni vilja ha glädje i era liv? Ja, men kom igen. Alla skulle säga, men det är ju det vi håller på med. Det är ju det vi strävar efter. Att få uppleva glädje och frid. Här har vi det i Kristus. Glädjens hemlighet, den finns i Herren. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att vi på nytt får överlåta våra liv i din hand. Du är vår Herre och vi lägger oss själva, våra svårigheter, våra omständigheter, allting som vi bär på, alla våra önskningar. Med bön och åkallan lägger vi dem i din hand. Med tacksägelse. Tack Herre för att du har hand om oss. Och hjälp oss att se hela tiden vad vi äger i dig. Och att vi har en glädje som är konstant. Och som finns där alltid. Även om vi satt i fängelse idag. För din skull. Kunde vi vara glada. Tack Herre Jesus Kristus. Fyll oss med tro och helig ande. Låt din andes frukt flöda i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.